Varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Laporte Gordon. Som vanligt så står jag på Parea Workspace i Mölnlycke. Och som vanligt så kan du också gå in på företagande.se där du kan hitta massor av tips och råd för att lyfta ditt bolag framåt. Då. Idag, mina vänner, så har jag en riktigt grym gäst. Hon har jag lärt känna via LinkedIn. Och det här är en person som har otroligt mycket erfarenhet när det kommer till försäljning, företagande. Hon har gjort en riktigt spännande resa och hon är på en riktigt spännande resa. Så dels att hon är här är ju faktiskt ett bevis på att nätverka via LinkedIn, det fungerar super, super bra. Men vi är otroligt tacksamma för att ha hit Majvi, en otroligt skillad säljcoach och säljexpert som jag bara vill säga välkommen till podden.
Men stort tack, vilket intro. Hjälp, aha, säger jag. Ja, vad kul.
Hur läget är det
bra? Jättebra faktiskt. Ja. Det tycker jag att det här är jätteroligt att få hälsa på hos dig. Du är ju en stjärna, Michel.
Ja, det är jag som ska tacka, min vän. Nej, men det är ju så roligt för många idag pratar ju om det här med det digitala nätverkandet, och jag har ju haft Linda Björk med till exempel här i podden, och hon är ju en otrolig expert när det kommer till LinkedIn och så, och det slog mig innan vi loggade in här Majvi att det här är ju faktiskt verkligen en LinkedIn-relation som har fått växa fram till att vi nu är här.
Absolut, och att det är så kul att man lär känna både kollegor och samarbetspartners via LinkedIn. Det är verkligen en toppenbra kanal på alla möjliga sätt. Och Linda Björk är en stjärna, precis som du säger, inom LinkedIn.
Ja, hon är grym. Ja. Men du, idag så är det du som är i fokus, min vän. Och du har ju så otroligt mycket att dela med dig. Så jag tänker vi ska försöka fånga en del grejer här idag. Men jag tänker att innan jag börjar ställa massa frågor och vi kommer in på det, så tänkte jag att du kunde dela med dig lite kort om vem är du och vad gör du idag?
Ja, just det. Egentligen är jag en liten kort tjej från Jämtland från början som har stått på skidor hela min uppväxt, men flyttat till söderut och jobbat med en massa olika roliga roller inom försäljning. Så jag har tur att få prova på en massa olika genrer och olika säljskolor. Men så var det så här, ja, det är mitt längsta uppdrag som jag har haft och som jag har haft stor glädje av. Det var ju när jag var försäljningschef på en lokal tidning. Sedermera fyra titlar, men det var en väldigt rolig resa. Sedan så har jag flyttat till Helsingborg och varit här i 6 år och driver eget företag nu. Så är det ju. Finns mannen med stort M i Helsingborg så är det bara att flytta. Så är det.
Ja, men härligt. Och du har varit egen, jag menar, under så många år också. Och om vi bara petar lite i den lådan först, för det är ju många som lyssnar på den här podden som driver egen. Hur har den resan varit?
Alltså den har ju gått över förväntan bra, verkligen. Mm. Jag drog igång då hösten för 6 år sedan när jag flyttade hit. Och inte hade en fast anställning längre. Och då tänkte jag att nu ska jag hålla på hela vintern här och marknadsföra mig via LinkedIn. Men jag fick ett uppdrag som var ganska stort på en gång. Så jag får verkligen säga att det har gått bra. Och man kan ju inte prata nog väl om LinkedIn, för det fungerar verkligen när man använder det på ett bra sätt. Men så jag är väldigt tacksam, för det har gått bra faktiskt. Det har varit en rolig resa och jag har fått olika sorters uppdrag. Och i och med pandemin så då fick ju alla ställa om, och då har jag jobbat ganska mycket digitalt. Så det har funkat ändå.
Mm. Ja, men du har ju varit i gamet länge. Och du sa det lite på förbifarten här nu att du har ju sett försäljningen förändras. Du har fått ställa om och du har ju varit med i många olika faser av försäljningsarbetet. Mm. Då, försäljningsprocesserna som finns där ute. Men om vi backar lite, när var det du liksom gav dig ut i säljindustrin, alltså i säljet då? Hur länge sedan var detta?
Oj, hjälp. Det ska du fråga en dam om, Michel. Måste jag önska dig väldigt mycket. Ja. Nej, Jag skulle säga att det är nog 25 år i alla fall har jag jobbat seriöst med försäljning. Det har jag gjort.
Och vad är dina reflektioner, om vi tar det först lite övergripande, på hur liksom säljet har förändrats på de här 25 åren? Vad är det du ser? Vad tänker du på?
Ja, men lite grann det som vi har varit inne på, att man måste vara aktiv på fler olika sätt idag än vad man kunde göra förut. I början så kanske man kunde ta den där telefonen och kallringa och så kanske sälja på telefon eller göra kundbesök och så. Det fungerar, det gör det, men inte alls lika väl kanske som tidigare. Vi ska inte prata bort telefonförsäljning helt, för det har ett syfte. Men idag så kommer man så otroligt mycket längre om man har fått en relation och en kontakt med sina kunder redan tidigare. För idag är köpresan nästan klar i och med att man tar en kontakt med en kund, kan man säga. Man utforskar mycket mera på nätet, även lär känna och titta på webbsidor och allting sånt och fundera på vad är det för människa.
Just det. Och, nej men, och jag håller ju med dig, dels med att det är klart att det har förändrats helt otroligt mycket. Det var mycket mer liksom fysiskt uppsökande försäljning för 25 år sedan än vad det är idag. Nu gäller det ju, som du säger, att vara i olika kanaler och bryta igenom det här bruset som man upplever då är där ute.
Absolut.
Jag gillar det du säger där med att liksom köpresan är annorlunda. Och det, jag tänker ju spontant så här att det är den ju på sätt och vis i den ändå. Jag brukar alltid dela upp målgrupper. Jag tänker, vad tänker du om det här då? Tänker jag. För jag tänker att vi har två målgrupper brukar jag prata om där ute. Och det ena är den med ett medvetet behov. Och så har du en klick där ute som har ett omedvetet behov. Och just det här med att köpresan verkligen har förändrats, det gäller framförallt den här klicken med ett medvetet behov. För de gör som du säger då, research, de kollar upp och de har kommit en ganska bra bit som du säger. I den resan då. Men jag vill nästan liksom utmana det då med att liksom tänka så här att har det verkligen förändrats jättemycket i den lådan med det omedvetna behovet? För vi behöver ju fortfarande jobba annorlunda mot dem, alltså som de har ett behov men de vet inte om det ännu.
Det är en jättebra fråga, Michel. Ja, väldigt bra fråga. Väldigt bra fråga, måste jag säga. Ja, och de som sitter där och inte vet hur de skulle kunna förbättra sin verksamhet med de tjänster som vi som entreprenörer eller företagare eller säljare sitter med, då måste man ju medvetandegöra det. Och då vill jag ju lyfta LinkedIn en gång till, därför att där har man ju möjligheten att berätta true stories som så här gjorde vi med den kunden och det gick så här bra. Och riktigt bra referenser som vi kan använda oss av. Också just det här att man berättar om värdet i sina tjänster. Inte vad man har för tjänster, utan värdet. Det här sparar du pengar på. Det här sparar du tid på. Det här förbättrar logistiken och så vidare. Beroende på vad man sysslar med. Men jag tycker att våra sociala medier kan verkligen hjälpa oss i detta. Att få folk bli medvetna om vilken nytta de skulle kunna ha av våra tjänster.
Ja, men 100% och det jag brukar skoja och säga så här, jag likställer det med att men förr så gick vi upp och satte upp plakat och vi kanske syntes med någon annons i tidningarna och vi körde någon tråkig rimjingel i radion. Men idag är det ju sociala medier. Men om vi, och du nämner något väldigt viktigt där tycker jag värt att understryka. Så jag hoppas du som lyssnar skrev ner det hon sa. För det här att medvetengöra genom sociala medier. Och du pratade om sammanhang och så. Vilka misstag ser du att många fortsätter att upprepa när det kommer till att försöka skapa då medvetenhet till den här målgruppen.
Ja, det finns ju många, men som vi var inne på lite tidigare, kanske just det här bara att man beskriver vad man har för produkter och det här och försöker sälja för tidigt på sociala medier, så handlar det ju bara om att skapa sig ett varumärke kan man säga. Och skapa det här underlaget som gör att folk tycker att man är intressant att fortsätta att lyssna på. Man känner att det finns ett värde som förmedlas. Och jag förstår att här finns det någonting som jag skulle kunna tjäna på att prata med den här personen lite mer. Och när man har kommit dit hän, då har man gjort så stor del av jobbet redan. Som man kanske tidigare gjorde i uppsökande verksamhet. Men det är ju jättebra kanal. Ja, det beror på vilken socialt media som passar den. Jag jobbar ju i stort sett nästan bara med LinkedIn. Och gillar ju det mediet då.
Ja.
Så därför pratar jag mest om det såklart.
Ja, men det är klart. Och idag, vad spenderar du mest av din tid på idag då? Om vi tittar på, för du förstod din resa bara för 6 år sedan och du har kört på här nu, du har format om, du var med i det digitala. Vad går din tid mest till idag? Och dagen?
Men absolut. Just nu håller jag ju på att jobba med en bassäljkurs kan man säga, som ska vara väldigt lätt att ta till sig från första planeringen till ett avslut. Man ska kunna få ett stöd att kunna göra hela resan för den som är ovan eller den som bara vill förbättra sina skills. Men det jobbar jag jättemycket idag med. Och sen som samtidigt så har jag varit ute hos säljteam och jobbat aktivt med ett säljteam också.
Just det. Vad skulle du säga karaktäriserar den insatsen du gör? Jag menar, du är ju en skillad säljcoach och du kan verkligen gå in och jobba med försäljningsprocesser. Det vet jag. Jag har sett ditt arbete, det du har delat och så vidare. Och det är ju en av anledningarna varför jag vill ha med det här. För jag vet att du har ett stort värde att ge. Men liksom, skulle du ge det någon form av rubrik eller skulle du liksom kategorisera det på något sätt? Om man hör av sig till dig, vad har man för behov i det läget?
Det kan se så väldigt olika ut, men varje höst så drar ju ett säljteam igång och det ska vara engagemang, det ska vara energi och det ska vara en kick-off och så vidare. Och där kan jag ju bidra med att komma in med en workshop eller föreläsning eller vad som helst. Men vill man bara ha energi, ja, då kan jag leverera det. För jag älskar försäljning. Ja. Jag tycker det är jätteroligt. Jag kan prata hur mycket som helst om det. Men samtidigt så kan jag ju göra då som ett samarbete som vi gjorde här med ett säljteam som jag jobbar med hela våren. Som då successivt utvecklas och där liksom följer upp vad respektive säljare gör och hur de får arbeta på någonting till nästa gång. Och så följer vi upp det och hur det har gått och så vidare. Så där kan jag erbjuda en personlig coachning till alla i säljteamet. Så det är väl lite så. Och sen så har jag ju den här baskursen som jag hoppas då ska kunna bli bra. Men det är väl så ungefär jag jobbar idag med detta.
Just det.
Det var så det du tänkte mig sen, eller?
Viktigt. Vad sa du?
Det var så du tänkte med din
fråga. Ja, men det är skitbra. Nej, men jag tänker också på det här att för jag menar, säljbehovet är ju så enormt egentligen. Så att, och så finns det så många olika lådor egentligen också att jobba med. Då. Det är ju lätt att sälj. Jag brukar säga det att hockey och bandy spelas på is, men det är två helt olika sporter. Det är väldigt lätt att sälj blir lite samma sak. Alltså sen, det är en väldigt stor skillnad att sälja tjänster för 5 000 till 10 15 000 och high ticket sales då som kanske handlar om ett par 100 000 till flera miljoner. Alltså, det är så många olika aspekter på det här. Men en grej jag tänker på är ju det här med att just försäljningschefen och den rollen och ofta då väldigt lite stöd de får. För det är en ganska ensam roll. Jag hade inte ens tänkt att prata om detta här, men jag bara kände att jag ville fånga den när du sa det, att du följer upp säljarna och så vidare. Och du har själv jobbat med i detta. Vad ser du där ute blir liksom en brist generellt i organisationen när det kommer till just säljstöd? Då?
Ja, jag skulle säga att i många organisationer så finns det väldigt, väldigt stort behov. Därför att det är inte alltid, eller rättare sagt, det är ganska vanligt att man anställer en säljare som har jobbat någon annanstans på företaget men som känner till produkterna väldigt mycket men aldrig någonsin har fått säljutbildning. Men kanske gör väl ifrån sig och så småningom blir den försäljningschef. Har fortfarande inte fått något stöd i hur man bedriver försäljning på ett professionellt sätt. Så jag skulle säga att det är ett jättestort behov, för när då de i sin tur ska coacha sina säljare, då har man inte så jättestor verktygslåda att ta ur. Så det är ett jättestort behov faktiskt. Och det är ju en
Tror du att det är så då? Jag har tänkt på det så många gånger. Att det är väldigt få yrken där du skulle ta en person utan egentligen kvalifikation mer än lite bra sälj. Alltså om du drar parallellen till andra yrkeskategorier då så är det nästan ett måste att du utbildar dig. Men inom sälj så blir det lite att du gjorde ett bra jobb, du kan bli chef. Varför tror du att det har blivit så?
Alltså jag tror inte man värderar fullt ut hur viktigt det är med försäljning. Jag tror faktiskt att man kanske missar väldigt mycket i värdet av att ha en fantastiskt bra säljorganisation och vad det gör för företagets intäkter. Jag tror att man missar mycket av det. Och det var något mer du frågade där i alltihop.
Ja, alltså vad är det som gör att det har blivit så? Varför är det okej att, varför har vi skapat en sån? För det är ju nästan affärskulturellt att vi har
Absolut.
liksom inte kompetens mellan säljgolvet och säljledning då. Alltså att det är inte mer än, det är oftast bara säljsiffror som leder till det jobbet och inte mer än så. Och så tänker jag, vad tror du att det beror på med det?
Absolut. Jo, men det är precis lite grann som vi var inne på naturligtvis. Och så just det här att man inte värdesätter det på det sättet som det är värt. Och att man, ja, jag säger, du tog fram ett exempel här med en annan yrkeskategori. Självklart är vi tacksamma om en hjärnkirurg har en utbildning. Det är väl väl drastiskt att jämföra med. Men just det här att man kanske inte förstår värdet i att vilken resa en säljare kan göra om den får rätt verktyg. Och jag menar, som företagare så kanske du inte heller är medveten om detta. Att jätteskillad inom din bransch, men inte medveten om vilken nytta det gör att få bra verktyg till hela ditt säljteam. Det kan man inte räkna med. Det är en slags sak som vi pratade om i början, att det måste man medvetandegöra hos företagen. Det är ju någonting som både du och jag måste föra ut, det här budskapet, att om vi satsar på det här, ja men du har möjlighet att öka så otroligt mycket. Jag har sett siffror på att man i snitt ökar 46% om man anlitar en säljcoach. Och då säger jag så här, om du tar då vad du har för intäkter och så bara ökar 1%, vad gör det? Vad gör det om du ökar bara 10%? För snittet ligger på 46%. Så alltså så ligger det också en stor skala som ligger långt ovanför. Så att det är klart att det gör skillnad. Så är det bara.
Nej, men det är jätteintressant. Jag menar, det är helt galna siffror. Och som du säger, vad betyder bara 5 eller 10% av den då om snittet är 46? Det är faktiskt en helt galen siffra. Den hade jag inte hört innan, så den plockar jag med mig. Nej, men och jag tror att det är du inne på där. Jag tror att det är en kompetensfråga, definitivt, från ledningens perspektiv. Att säljet har bara egentligen fått flyga med. Det har bara varit en grej som åker med. Men det finns egentligen ingen kompetens för att både utmana och sparra det som finns in-house. Och där tror jag vi tappar så vansinnigt mycket möjligheter. Och jag sa faktiskt vid någon, jag vet att jag släppte en artikel under pandemin. Och det var ju nästan så jag fick ta på mig en hockeyhjälm sen och gå ut genom dörren. För jag skrev att det är nu ni ser vad ni har för kompetens hos säljchefen. Och jäklar vad det blev rabalder kring den här. För det var ju faktiskt så. Där fick man ju verkligen se vilka som hade innovationen, vilka som tänkte utanför boxen, vilka som förstod att okej, vi behöver anpassa nya säljprocesser och vilka som bara, nej det går inte, och satt med armarna i kors och hoppades på att det skulle gå över. Vilket var mer regel än undantag, menar jag. Så att jag fick ju mycket ris från, eller ros från ledning, men det var många säljchefer där ute så undrar man att jag var.
Ja, men det var väl jättebra. Alltså att jag tror att en del av vårt uppdrag är lite grann att sticka ut hakan och berätta egentligen vad man kan åstadkomma med bra saker att jobba med. Absolut.
Ja, men definitivt. Och nej, men det är superintressant, och bara den skulle du och jag kunna prata om ett helt avsnitt, tänker jag. Så jag tänker vi parkerar den. Jag hade lite frågor här, min vän, som jag tänkte att vi skulle hoppa in på, eftersom jag menar, du ändå har en gedigen säljbakgrund, och jag tänker vi ska plocka så mycket bra godbitar så att lyssnarna här får med sig lite bra tips. Och en av de frågorna då jag tänkte vi skulle kika på, det är just det här med att hur man kan öka sina affärer med samma kundunderlag. För det vet jag många står och stampar på. Och den har jag inte riktigt lyft i podden heller. Så det här det blir liksom lite nytt där. Att just hur ökar man affären trots samma kundunderlag? Om vi bara kastar upp den så. Vad är dina tankar om det?
Vad spännande. Hade ju en sån utmaning när jag jobbade på lokaltidning då, var annonschef. Och där har man ju sin kommun som man jobbar med, och man har inget mer, och vi har samma företag, och det är ju ungefär den problematiken, kan man säga då. Vad vi gjorde där då, om jag får lyfta det, det var ju att vi behövde ju öka våra kunder både i större format för att tjäna mera pengar, och vi behövde öka deras frekvens, alltså att de annonserade oftare. Mm. Och hur gör man det då? Ja, för oss så var det så att då i vår marknadsföring, om man kallar det för det, så gjorde vi så här att vissa kunder utvalde vi, så bjöd vi på lite större format, ibland ganska mycket större format, för att de skulle ju se värdet utav att hur mycket mer de fick när de syntes bättre, när vi fick in mycket mer känsla och marknadskommunikation i annonserna. Och då, vi tänkte ju att de ska alltid få 3 gånger pengarna, investerade pengar tillbaka. För att vi måste ju ha dem hela tiden som går frekvent hos oss. Därför att det är ju våra kunder, vi har inga andra. Så vi måste jobba med värdet jättemycket tillsammans med dem.
Just.
Så vi testade det här och det gick väldigt bra. Och då började ju andra som inte hade den erbjudandet från oss den veckan. Och så började de fundera, men oj, den kollegan, han går ju med stor annons ofta.
Ja.
Och så vidare. Så vi triggade igång någonting där. Men det var ju inte ego från vår sida. Utan okej, går det bra för företagen så går det bra för tidningen. Så att de fick tillbaka så mycket i sin försäljning, att de syntes, det gjorde ju att de ville annonsera mycket mer, så att det var en väldigt bra inkörsport, kan man säga. Ja, så gjorde vi där, men jag tror att man måste titta på och se sin verksamhet ifrån olika håll kanske. Lyfta på lite stenar.
Ja, och egentligen då liksom gå in och kolla på lite låt som att ni paketerade om lite grejer och liksom fick fram lite mer värden. Mer försäljningen låter det ju som att ni verkligen boostade i det.
Absolut.
Samman med det då. Ja, men sånt är ju intressant. För det blir ju också ett sätt att om du både breddar försäljningen och ju mer nytta som kommer, det är klart att det skapar fler ambassadörer bland kunderna. Och jag kan bara se framför mig hur det blev en snöbollseffekt av det arbetet. Så ja, jag hör dig. Men då kommer vi till en annan sak. För det här med att planera försäljningen, det är ju någonting som låter vackert och det är många som säger det. Men det är lite som att säga gå ut och rör på dig eller ät nyttig mat. alla har hört det liksom. Men det
just
blir
det.
Så här, ja,
absolut.
Någon annan. Men att planera försäljningen där, min vän. Vad är dina tankar kring att, alltså, hur gör man det? Hur planerar man försäljningen?
Alltså egentligen, om man nu ska leva på sitt företag, om vi pratar om entreprenörer och företagare. Ja. Om man nu ska leva på sitt företag, ja, då måste man ju börja där med att sätta upp, vad måste jag dra in? Under hur lång tid måste jag dra in?
Ja.
Vilka pengar måste jag dra in? Och sen så brukar jag uppmana mina klienter att börja med att titta på kommande år. Lägg in alla lediga dagar som du vill ha. Lägg in varenda luft som du vill ha. Har du barn så kanske du behöver lägga in lite mer luft för att vabba i februari. Jag menar, livet är livet och det är viktigt att det fungerar. Du behöver semester, du behöver klämdagar, du behöver lite ledigt. Sen kan man titta på, när kan jag jobba hårt med min försäljning och hur mycket måste jag då dra in i respektive månad? Och jag tycker att man ska ha stenkoll på varje vecka, varje månad. Och som vi då jobbade med tertialer på tidningen, för det var lättare för oss att få in en hel säsong på det sättet. Men det måste ju varje verksamhet se över. Men också just det här att planera i god tid. Där satt jag ju ofta på sommaren och gjorde planeringen för hela nästa år. Också för att vi skulle vara helt klara. Därför att under hela hösten så hade man ju möjlighet när man träffade sina kunder att också prata med dem om ett årsavtal och så vidare. För då kom det ju väldigt naturligt och man hade superkoll på hur året såg ut. Och där skulle det passa och så var vi klara med en planering. Och det hade ju alla glädje av. Så att vara ute i god tid och verkligen bestämma sig för när ska jag köra hårt med försäljningen och när får jag vara ledig. För det är också viktigt att man får vara ledig.
Ja, men jag gillar det. För det är egentligen att planera sitt välmående och sin energi som du egentligen tar upp där. Ja. Tänker jag när du sa det. Och just det här att det är bättre att fokusera på kvalitativt arbete än att bara strö ut lite här och var och ad hoc det tror jag absolut är nödvändigt. Budget och mål, superviktigt, håller jag med om också, för det är som att springa ett maraton annars utan att du vet vad fan mållinjen är. Så det kan bli lite onödigt.
Det är som att köra Vasaloppet utan blåbärssoppa.
Ja, men lite så. Så att, riktigt, riktigt bra. Och jag tänker, som för att bara fortsätta med snabba korta här. En stor, stor del av försäljning är ju relationskapital och återigen då där får knyta ihop lite. Jag menar att vi här är ju en konsekvens av att vi båda har nätverkat digitalt. Vi har sett varandra, vi har interagerat emellanåt och sen kom det ett läge och så är vi här nu. Men just det här att bygga relationer och nätverka, vad skulle du ge för tips till den som känner att jag har inte riktigt fått igång det där ännu, men jag vill gärna komma igång med det. Vad har du för tips och råd där?
Ja, alltså om man säger ett företag har ju säkert ett olika stort kundupptagningsområde. Det kanske är så att man verkar på den platsen man är. Man kanske finns där i kvarteret, eller finns jag i stan, eller finns jag i länet, eller hur ser det ut? Och därav måste man ju välja hur man nätverkar. Det digitala är ju jättebra, men också då att kanske utnyttja att kunna synas och finnas med i olika sociala sammanhang på orten eller där man är. För oss så var det viktigt då som tidning att vara en medspelare i samhället, så vi fanns ju med i alla sammanhang där vi ville visa att vi månar om det här samhället. Så jag har suttit med i företagarföreningar, jag har suttit i arbetsgrupper och jag har hjälpt till att planera torgfester och entreprenörskala och business boost och you name it. Bara för att allting som hade med företagens väl och ve att göra, där la ju vi vårat fokus då. Det var ju någonting som föll tillbaka på oss och att alla skulle känna att vi hade en bra relation som vi kunde ha nytta av varann. Det är vissa uppdrag som vi tog där för ett företag som inte gick så bra, men som vi la lite extra kärlek på.
Mm.
Vi hjälpte igång. Det känns fortfarande väldigt bra i säljhjärtat, ska du veta, Michelle.
Ja, men det kan jag tänka mig. Nej, men, nej, men jag kan väl bara fylla i med att just det här att lite tillbaka till att planera sitt försäljning, alltså planera ditt nätverk och ditt relationskapital, för det är ju liksom det är ju verkligen roten av det du sen kommer att kunna bearbeta då. Så att planera in den tiden att jag aktivt är ute och knyter nya kontakter, hittar kanske allt från fysiska träffar till att digitalt jobba där ute.
Mm.
Det tror jag är jag tror inte ens det är förhandlingsbart, utan ska du driva eget företag, ska du liksom kunna leva på detta, ja, men då är det du signar upp dig på, och det är varje vecka jobb, inte någon gång i månaden jobb, som du skyldig ditt företag, tänker jag.
Absolut, absolut. Ja. Och även om det går bra idag så vet man inte vilket ben som rycks undan imorgon. Så det handlar om att hela tiden tänka framåt och tänka att jag ska finnas i medvetandet hos en massa kunder, så att det är lätt för mig att etablera en säljsamarbete där med någon också.
Om vi tar sista här, tänker jag också att jag vet ju att det finns väldigt mycket kring, ja, men det är väldigt mycket fokus nu att få igång mer kvinnligt företagande. Det är väldigt mycket mer fokus på att se till att fler kvinnor vågar ta steget och så här. Vad är det som gör att, varför tror du att det är många som kanske har lite idéer och tankar, men de vågar inte riktigt ta klivet ut? Vad tror du är liksom orsaken till att de inte släpper sargen då och vågar satsa fullt ut på sin affärsidé?
Vet du att det där har jag funderat så mycket på, Michelle. Verkligen. För jag tycker att vara egenföretagare är fantastiskt. Och också när vi pratar om den här genren då, som att vara säljare. Att det är så många tjejer som är så otroligt duktiga på det.
Ja.
Men att man måste kanske tro lite mer på sig själv. Och sen så tror jag att skaffa sig en mentor. Mm. Det är ju alltid bra att ha. Jag menar, när du börjar spela gitarr så kollar du alltid på någon rockstjärna som du vill vara lik eller så. Men att skaffa sig en mentor inom det område där man vill befinna sig om 5 år, kan man säga. Ja. Det är väl fantastiskt bra. Och hittills har det ju funnits fler manliga mentorer och förebilder. Men jag känner att det ändrar sig ju ganska fort nu. Så att vi har en hopp om att vi ska se fler.
Om du skulle hjälpa någon nu då som tänker så här, men vilka 2-3 tänker du på? Vad har du för tips där?
Inom vad då?
Försäljning, entreprenörskap.
Försäljning. Ja. Åh. Alltså jag tycker att om man nu ska dra igång något eget, då minns det, jag har suttit med styrelsen för Nyföretagarcentrum, och där är det jättebra, för man får väldigt, väldigt bra stöd. Men sen när det handlar om det här med att lära sig att tänka i försäljningsbanor, där gör ju du ett strålande arbete, Michelle. Jag tycker verkligen att du är fantastisk på att hjälpa igång och har hittat ett sätt att kunna hjälpa många på samma gång. Det tycker jag verkligen, verkligen. Och sen så har jag ett privat, såklart, jag har ju stjärnor som jag själv har sett upp till, som Thordén och så vidare. Jag tycker att hon är fantastisk, Ulla. Hon har ett fantastiskt dubbelnamn, men
ja.
Som jag själv har läst hennes bok och tycker att det stämmer med min säljtanke alltihop där. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra.
Ja.
Nej, men sen så finns det ju en massa olika böcker och så. Men om man har någon som man känner som det går bra för, varför inte fråga? Jag tror att de skulle känna sig stolta över att bli tillfrågade. Skulle du vilja stötta mig i min resa? För att jag känner att jag skulle vilja vara där du är. Om några år eller om ett par år. Eller ska jag våga satsa? Ja, du vågar satsa. Jag finns här och stöttar dig och kan ge lite feedback och så. Jag hade själv ett par stycken släktingar som jag frågade när jag drog igång. Vad ska jag tänka på när jag drar igång nu? Och jag fick lite bra förslag. Mm.
Nej, men jag tror att det är jätteviktigt att våga ha. Och vi har ju alla det. Och det är ju också människor, så, alltså, jag tänker på det, beroende på vilken fas du är i, så kommer du också attrahera nya längs vägen som du kan liksom jobba med, sparras med, växa med och så vidare. Så att det här med mentor är ju så viktigt, och verkligen då ställa frågan. Det är ju så värt det, menar jag. Ja, men grymt. Tiden bara rinner iväg här med Majvi. Men om du skulle bara, du var inne på böcker lite. Vilka är dina favoritböcker? Vilka skulle du säga så här, nej, men det här är ett måste om du ska lära dig detta?
Du, jag har en bok som jag har läst den här sommaren från pärm till pärm, fram och tillbaka, och jag älskar den. Och jag tycker det är väldigt, väldigt roligt med förhandling. Jag är ju sån som tycker att det är jättekul att gå in i förhandling. Men Kära barn, den ligger precis bredvid här, för jag har den framför mig. Syns den, eller? Ja, det är spegelvänt.
Ja, just det.
Men det är just det.
Never split the difference heter den, tror jag, på engelska. Va?
Yes. Och just det här att nej, men om man tänker så när man går in i förhandling, att man kan inte, man måste rädda en hel människa ur en gisslansituation. Man kan inte rädda bara en arm eller någonting sånt, utan en hel människa. Går man in med den och funderar på, det är så mycket psykologi i den här boken om hur människor tänker, hur man lyssnar och vad man lyssnar på, vad som sägs med vad som inte sägs. Och ja, den är strålande, alltså. Den rekommenderar alla att läsa.
Och det är fler som har nämnt den. Nej, men den är otroligt bra. Det är ju, han är väl, vad är det, han är en före detta FBI-agent, var det?
Absolut.
CIA, kanske till och med. Som jobbade med att få ut liksom gisslan i högdramaläge och så vidare. Och det var inte läge att bara dundra in, utan du var verkligen tvungen att vara grym på förhandling. Så att,
och bygga relation.
Bygga relation och den, hela den psykologin. Nej, men den är otroligt, otroligt bra. Ja, men kul. Och är det den som du känner har gjort störst impact på dig, eller har du någon annan som du liksom säger, nej, men det var den som fick liksom hjärtat att bulta då?
Alltså, jag har ju sysslat så länge med försäljning, så jag har väldigt, väldigt svårt att sätta fingret på något annat. Men någon som jag är väldigt förtjust, det är som jag nämnde förut, hon heter Ulla-Lisa Thorén, nu kommer jag ihåg hela namnet också.
Ja.
Jag tycker att hon är strålande duktig, för att hon har det här, jag tror varken du eller jag gillar det här gammeldags väskdängarsäljet, eller nu när jag har varit på tapeten med så illa skött telefonförsäljning så att ett helt varumärke går i graven nästan. Det är inte bra, alltså, utan det handlar om att sälja på ett respektfullt sätt, så att man istället hjälper kunderna att köpa. Och hon har det här respektfulla sättet att närma sig försäljning, som jag själv är personligt väldigt glad i också. Så att men hon är bra, och Chris Voss. Det är de två som jag skulle säga är sådana som jag verkligen, verkligen gillar. Det finns säkert fler.
Ja, men riktigt bra, min vän. Jag ska kolla upp den här andra boken som du pratade om. Nej, men det är ju så, och det är väl en bra avslutning på det här, att just det här med, det behöver pratas mer om det nu. Jag märker det, jag har precis för typ 2-3, det finns ett avsnitt här i podden som heter Försäljningens Red Flags. Och den kan jag rekommendera alla att lyssna på då. Jag kände någonstans när jag gjorde det avsnittet att nej, men nu är vi där igen, för jag stöter på klienter, och jag stöter på mycket människor som hamnar i krängsituationer där det är liksom väldigt tydligt att de är inte ute efter ditt bästa, utan de är bara ute efter en paycheck. Och där är ju den tunna gränsen mellan försäljning och manipulation. Vi behöver vara duktiga på att identifiera när signalen är att nu har du någon som absolut inte är ute efter ditt bästa. De är bara ute efter sitt egna bästa då.
Just det.
Så jag håller med dig där till 100%. Ja, men riktigt bra. Skulle du vilja få sagt någonting här i podden som jag inte har berört ännu?
Ja, men alltså, jag skulle ju vilja intervjua dig någon gång, Michelle. För jag tycker du har en så vansinnigt spännande historia. Så jag tycker att du är värd att få lyssnas på lite grann. Nej, men jag tycker att vi har snuddat vid så många bra punkter. klart, försäljning är så brett så att det går ju att prata om det i all oändlighet. Men vi har haft några punkter i alla fall idag som vi har
ja,
stöttat
i. Jag tycker det har varit matnyttigt och som sagt, jag hoppas du som har lyssnat har noterat och tittat, och jag rekommenderar också att följa dig. Följ Majvi på sociala medier, LinkedIn definitivt. Där är du inne och delar värde. Så det tycker jag definitivt att ni ska göra, och jag kommer lägga din LinkedIn-profil i länkat i avsnittet här också, så att folk lätt kan hitta till dig då. Ja, men superbra. Jag tänker att vi avrundar, och jag vill bara säga stort tack för att du var med idag och delade med dig av den erfarenheten och den kunskapen som du sitter på. Och önskar all lycka fortsatt, och hoppas att du stänger året på absoluta topp. Och vi ser ju fram emot den här nya kursen som du ska lansera här också, Maggie.
Ja, vi hoppas att den snart blir färdig. Verkligen, det är mycket arbete verkligen, men det är ett roligt arbete. Men jag vill tacka dig, Michelle, för att du bjöd in mig. Det har varit en jätterolig stund och alltid mycket energi ihop med dig. Väldigt trevligt.
Ja, det är underbart. Och med de orden sagt, mina vänner, ni vet vad jag brukar säga vid det här laget. För det första, stort tack för att du lyssnar på podden. Glöm nu inte att gå in och ge podden massor av stjärnor, massor av fina recensioner. Tipsa och dela till dina vänner och bekanta. Och följer du länken i beskrivningen här, så kommer ni till min Linktree. Och där finns det en hel buffé med bra grejer till dig som lyssnar, som du kan ladda ner. Som tack för att du hänger med oss här. Och sist men inte minst så vill jag bara säga det. Du vet vad jag brukar säga. Det räcker inte att jag vet att du är grym. Se till att du vet det också, champ. Det var allt för idag. Vi hörs snart igen. Var rädda om er. Ciao.